sunan. Amen. Först vill jag säga tack för att jag får vara här. Jag har ju halva min familj som medlemmar här, så det är på ett sätt ganska naturligt. Vi får hoppas lilla Nathaniel hålla tyst, för han klarar inte av att vara tyst när jag predikar. Då börjar han en egen predikan och den låter så här. Die, 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 die. Och jag tycker ju det är roligt att höra på, men det är ju inte så innehållsrikt om man säger så. Som de flesta av er vet så reser jag för det mesta. Jag reser i Mongoliet, Nepal och Indien, så nu vet ni det. Och min nästa resa går faktiskt till USA, men jag ska tala till butanesiska flyktingar i Texas i september. Och vi kan börja där, för att jag kommer att tala om idag det vad Jesus har satt ner i oss. Och att det är lite mer än vad vi klarar av att omfatta. Och det behövs tro till, som en gåva av Jesus, att klara av att omfatta det han har gett och leva i det. Jag hade en vän i Indien, han heter Dawa. Han var en av livvakterna, en av de 7 närmaste männen till Dalai Lama. Så han har varit så högt upp inom buddhismen man kan. Och så är det typiska, där är en hemligt kristen i livvakten och Dawa kommer till tro en natt. Han vet att han måste fly. Och det gör han. Idag leder han cirka 400 församlingar i Indien och ett 50-tal i Nepal. Han är en galning. Han är fullkomligt knäpp. Jag har aldrig träffat så tokig människa någon gång. Alltså när man ser på saker och ting med mänskligt förstånd. För han gör sådana saker som det går inte att göra så. Och det är en av de vanligaste meningarna jag säger honom när vi planerar vad vi ska göra. Så säger jag, så där kan man inte göra. Det där går inte. Och jag har fått smäll på fingrarna så många gånger. En dag säger han åt mig, Olle, det finns ett butanesiskt flyktingläger i bergen i Nepal. Kommer du med mig dit? Då sa jag, hur kommer man sig dit? Så sa man, kör bil. Det är taggtrådstängsel kring hela lägret. Men det finns en flod och den är ganska djup. Så där har de inte satt någon stängsel, för de vet att ingen kommer över. Vi ska köra över den. Vi ber och sen tar vi full fart. Och jag sa, inte igen. Vansinnighetsidéerna. Så sa han, sen måste jag varna dig för att det finns TBC i lägre och det finns kolera i lägre och det finns mycket andra sjukdomar som inte jag vet namnet på, sa han. Kommer du med? Vad skulle du ha sagt? Jag satt tyst en stund och sa, okej. Vi far. Vi kommer till floden och han säger, brother, let's pray. Låt oss be, broder. Han sa, in the name of Jesus, och trampade han gasen i botten. Och vi kom över. Och vi hittade en liten församling på 300 personer. 150 000 flyktingar på en liten jordplätt. Fruktansvärd misär. 90 troende män. Och dem samlar vi. Och dem undervisar. De var tydligen lika tokiga de. För de trodde allt vi sa. Och jag sa sådana saker som predikanter ska säga, vet ni. Ni ska gå ut och lägga händerna på alla sjuka. Det är det vi ska göra. Det står så i boken. Eller? Men vet ni, det här var galna, för de gick ut och gjorde det. Och ursäkta mig nu, men det är väl det som är skillnad med dem och vi. De gick ut och gjorde det. Och 50 000 butanesa kommer till tro på 2 år. Då får jag ett e-mail. Skulle du kunna komma tillbaka? Vi är 700 pastorer nu som behöver ett seminarium. Och vet du, sen händer det som inte får hända. Sen kommer kristna ledare in. Har hört rykte om en stor väckelse. De kommer in med FNs hjälp, med andra stora organisationers hjälp. Och de har ordnat flyktingstatus åt de flesta av de kristna ledarna i lägren. Och jag var sur. Jag sa, vad gör du, Gud? Fattar du ingenting? Där är en stor väckelse, så skingrar du hela ledarskapet. Vad är det för vits med det här? Jag börjar lära mig med tiden att det är någon sån där riktigt vettig sak att börja undervisa Gud. Har du gjort det någon gång? Jag tror vi alla har varit där. Och så här i första dagen i februari så predikade jag på en konferens i Västbengalen, undervisade på ett seminarium på samma gång, och de körde mig med bil mellan. Och jag satt och åt i bilen, för annars hann jag inte äta, så ska man inte göra. Och jag var dödsslut, låg i en hotellsäng och chippade efter andan. Och då ringer telefon. Och då är det min vän, ledaren för hela väckelsen i flyktinglägret i Nepal. Så jag svarar någon som säger, hello Olle, this is John Munger from Austin, Texas. Jag sa, hej John. Jag sa, vi skulle bara vilja att du skulle veta vad du är pappa för. Ja, okej. Okay. Jag visste ingenting. Och då säger han, vi blev utspridda i USA i alla delstater utom 2. Ingen är på Hawaii och ingen är i Alaska. Men han sa, vi har planterat 80 församlingar i USA de senaste 3 åren. Och så skrattar han högt och säger han, allt utifrån ett litet ledarseminarium i ett flyktingläger i Nepal. Och jag var inte så hemskt trött mer. Jag flög upp som en sputnik ur sängen. Va? Är du beredd att komma hit och ha en konferens i september med oss? Vad tror du? Tackar jag ja eller nej? Ja, förstås. Men en totalt sjuk handling. Att ge sig in i ett flyktingläger med farsoter, med elände, livsfara, farlig resa, körande över en djup flod med full fart. Man ska inte använda gamla indiska jeepar som båt. Det är ingen bra idé alls. Vad tycker Gud mer om? Tycker han mer om att röra sig i det enkla för människor möjliga? Eller tycker han mera om att göra det omöjliga möjligt? Vad tror du? Vi vet allihop. Han tycker om att göra det omöjliga möjligt. En till fråga. Tycker han om det genom dig också? Ja, då blev det lite väje. Så det är där utmaningen alltid finns. Det där steget är så kort. Mellan att leva i tro och mellan att leva i det jag klarar av. När vi läser Bibeln så ser vi att tanken är helt klart att vi ska leva i det Gud har planerat för oss. Han har aldrig planerat den enkla vägen. Han har planerat den tuffa vägen. Men vi hade aldrig kommit över floden om inte han satt med i bilen den dagen. Jag är helt säker på att där var någon högre, någon större, någon starkare med oss. Jag satt och bläddrade i papper hemma igår kväll eller i natt, för Ida har sålt en bil och jag var ägare på den, så vi behövde få andra delen av registerboken, och det var ett show. Och då hittade jag tackbrevet från det här seminariet i flyktinglägret i Nepal. Och jag satt ganska länge med det där pappret i handen och jag sa, ja Jesus. Lyssna nu. 80 församlingar i USA. Församlingar i Australien, Holland, Danmark, Norge och England. Av ett litet seminarium. Hur viktigt var det att inte jag såg på det med mänskligt förstånd och tänkte jag nog att åka in dit till kolera och pest och allt elände. Och att utsätta mig för att köra över en djup flod. Nej, det låter vi vara. Och vet du, det finns troende människor som tycker så här. Måste man vara sån där? Nej, men man får. Då ska vi läsa Bibeln. Det finns en bok i Bibeln som är, åtminstone i min Bibel är öppnött. Och det är Efesierbrevet. Om du har pluggat Efesierbrevet så gör det. Efesierbrevet 3. Vi läser verserna 14-21. Och nu ska ni hänga med, för det här är mera än mäktigt. Det är Paulus som ber för Efesierna och för oss förstås. Därför böjer jag mina knän för fadern, han från vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden och höjden och djupet. Och läser vi grundtexten så står det i Gud. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evighet. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom, hur rik är Guds härlighet? Kan någon ge mig ett mått? Är det litet eller stort? Är det ofattbart stort? Det är det som används till att ge kraft och styrka åt vår inre människa. Hur stark är då vår inre frälsta människa? Har vi alls fattat det? Det står någonting om all Guds fullhet. Hur mycket är det då? Finns det här? Och hos dig? I så fall Vad har hänt? Var finns läckage? Vad är det som har hänt? Då blir det så lite av kraften. Håller du med mig? Att i Vasa behöver man inte väcka upp någon mer än en, två, tre döda, så blir det ganska stort hallå. Ja, Bibeln säger till oss så här, väck upp de döda. Vet du att människor som inte vet att det här är svårt att göra och att det inte sker så ofta, de, när de kommer till tro så gör de det bara. Det är därför det sker så mycket under där ute i Asien någonstans och i Afrika. För de vet inte att det är ovanligt. De får en bibel och de läser och så handlar de. Uppe bland Kalingfolket högt upp vid Mount Everest så grundades en församling för ganska många år sedan, men det blev inte väckelse. Så var de på seminarium med oss några stycken och så for de hem. Och så tänkte pastorn, nu får det bära eller brista. Så han sa, nu får ni hämta hit de sjuka. Så kom de med en spetälsk kvinna som inte hade fingrar och inte tår. Det hade fallit bort. Och pastorn är själv och berättar för mig och för Kai Holt i bergen. Säger han, då jag började be så jag vågar inte ens se på det, för jag var säker på att ingenting kommer att hända. Så jag höll ögonen slutna och så bad jag. Så började allt folk vråla. När fingrar och tår växer ut. Och så ropar han, då han berättar, så ropar han, och vet ni vad? Så sa en av männen, jag vet om ett hus här i byn där en ung kvinna har dött. Jag springer dit så hämtar vi hit henne. Och han sa, och jag tänkte, oj nej ändå. Då blev det allvar. Och så hämtade de dit den döda kvinnan. Och så hinner han inte börja be förrän hon sätter sig upp. Och så skriker han och dansar på podiet. Och det väcker sig i byn. Det är klart. Hemma i Kvävlax har jag sagt, vi behöver inte väcka upp någon mer än en död. Så det hänt. Vågar vi erkänna, vågar vi se på att det är någonting vi har tappat. Det är någonting som vi har rätt att ha. Som Jesus dog för att ge oss, som vi har tappat. Och är det kanske dags för oss som Kristi kropp att ta det tillbaks? Att säga till den under Jesu Kristi blod, du har inte rätt att hålla det från oss. För tänk om Vasa, min födelsestad, tänk om. Vad skulle hända? En, två, tre döda, en, två, tre dödssjuka. Vågar du fantisera? Vågar du hoppas att det, tänk om det skulle ske? Är Jesu bild tillräckligt stor för dig? Så att det finns en tro där någonstans som säger att han förmår. För jag tror att det är dags. Jag tror att det är dags för väckelse igen. Och inte imorgon eller övermorgon, utan nu. Jag tror inte att det finns någon hård mark för Jesus, tror du? Har Jesus problem? Är det någonting som är svårt för honom? Finns det någonting han inte har besegrat? Ja, men då så. Då är det bara att ge sig iväg då. Bredden, längden, höjden och djupet i Gud. Det är inga små måtte. Vi ska få tillsammans lära oss känna bredden, höjden, längden och djupet i Gud själv. Om vi ser på kroppstanken, på Kristi kropp, så är det ju självklart, om det faktiskt är sant i praktiken att vi är Kristi kropp, så är det ju självklart att vi känner Gud. Klart Kristi kropp känner Gud. Vi läser vidare lite. Vi kan läsa vers 20. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Det skulle vara lättare om man skulle skriva att det handlar om någon annan. Men han skriver att det handlar om mig, om dig. Och att den här otroliga kraften som väckte Jesus från de döda, den verkar i oss idag, precis just nu. För länge sedan, då jag var liten pojk, det började bli lite länge sedan tyvärr, så då sjöng man på väckelsemöten här i Vasa: Jesus är här, Jesus är här, allting är möjligt för Jesus är här. Hej Nathaniel. Men vet ni, till slut så fick jag en känsla som tonåring att det var bara sången som fanns kvar. Jag tror att det är dags att vi som tillsammans, som kristenhet i Vasa, i Österbotten, tar ett beslut. Att det Gud har bestämt sig att genom Jesu offer på Golgata kors, genom Jesu seger, ge Kristi kropp, det ska vi ha. Eller? För jag tror, och nu, jag brukar alltid säga, nu får ni förlåta mig igen, men jag tror att det finns en sorg i Guds rike. Det finns en sorg hos Jesus. När vi väljer att inför världen leva på ett bekvämt sätt. När vi väljer, vi ska inte bli galningar, vi ska inte bli någon sådana, men vi ska leva i riket och vi ska bära kraften. Vi ska se de sjuka bli hela, vi ska se de bundna bli fria, vi ska se människor nås med evangelium. Och gör inte vi det, förlåt igen, så är det faktiskt så att våra liv rent andligen här på jorden blir värdelösa. Vad är det med dem? Inte blev vi frälsta. Visst, det är klart vi ska vara i kyrkan. Det är klart vi ska prisa Herren. Det är klart vi ska lyssna på förkunnelse. Det är självklart vi ska be tillsammans, men inte ska det stanna där. Tror du det är dags? De kommer inte att komma till våra kyrkolokaler. Vi måste ut och möta dem och ta dem med oss hit. Hur ska vi möta dem? Hur ska vi få dem att förstå att det är någonting speciellt det vi har? Är det speciellt det vi har? Är Jesus speciell? Ja, först måste vi ju tro det själva. Jag har haft nåden att förröra mig bland onådda folkslag ganska mycket. Och det är härligt att se människor ur ett folkslag där evangelium aldrig har förkunnats. När de möter Jesus, för det är någonting helt speciellt. De har ingen ryggsäck. De har inte något andligt material nedstoppat i någon ryggsäck om hur den kristen tro är. Om hur den Jesus är, hur han beter sig. De har ingenting alls. Utan då de kommer till tro, så då säger det pang. Och sen får jag skämmas. För sen fungerar det allting. Och där står jag. Vad är det här? De kommer springande tillbaka nerifrån bergen, från byarna, och säger till mig: oj, oj, många människor helade och 30 församlingar grundade. Vad? Vad har ni gjort? Här vi berättar om den där Jesus. För något annat vet de inte och kan de inte. Och ibland blir jag orolig. Vad gör det där bagage vi har åt oss? Bagage jag har. Vi ska inte källa och vara elaka på dem som har gått för oss. Nej, inte alls. Inte det handlar om. Men det är det att vi ska idag formas av Herren. Till att idag leva det liv som Jesus skulle leva på jorden om han vandrar här idag. Håller du med mig? Vi ska idag formas av honom. Och vet ni, det är ingen trend. Inte alls. Jag varnar människor i Asien för kristna trender. Jag säger, se upp. Och var noga och se efter. Finns närvaron där? Finns kraften där? Finns kärleken där? Så att det inte bara är en trend. För du håller väl med mig att det finns en risk. Att det bara blir en andlig trend som egentligen inte har någonting med Herren att göra. Genom dig förmår han göra långt mer än vad du klarar av att tänka, fantisera eller be. På grund av den kraft som han alltså med fullt mått låter verka genom dig. Får jag ställa dig en fråga? Finns det någon trend som når upp till det här? Finns det någon mänsklig fundering som når dit? Nej. För några år sedan kom två små flickor och gick bredvid mig då jag bad för folk en natt upp i bergen i Himalayas. De kunde ingen engelska på den tiden, så de frågade mig, de visade på sina händer och så stod de som några frågetecken, och då jag la händer på folk. De ville fråga, fungerar det för oss också? De var 11 och 12 år. Jag fick dit en tolk och jag frågade av dem, men vill ni vara med och be för folk? Jo, det är det vi vill. Och jag gick en brottningskamp. Där var demonbesatta människor. Där vrålades det och där skreks det och där rann spyor efter golvet. Så får jag en tanke och jag säger åt tjejerna, okej, ni går och ber för folk och jag går med er. De visste inte alls att det är någon sorts väldigt andlig ritual det här att be för folk. Så de rusar på största gubben de hittar först för att prova om det funkar. Och de räckte sig just upp på magen på honom. Och han for i golvet som en stock. Då vände de sig till mig och så lyfte de på tummen. funkar ju. Jag bad inte för någon mera den kvällen. Jag gick med armarna om två små flickor som la hela salen raklång. För två år sedan så kommer jag ska skicka iväg 40 nya förkunnare efter en bibelskola. Och då kommer den ena flickan fram till mig och så säger hon: "Hej pappa." Jag säger: "Hej." Så jag pratar engelska nu. Var sista kvällen. Vi satt och pratade tillsammans och då sa hon: "Jag är beredd nu." 15 år. Min ryggsäck är packad, jag går imorgon. Jag ska förkunna evangelium. Och jag satt där och tårarna rann. Jag sa: "Jesus, vad det hänt med oss?" Jag har mött henne sen. Hon leder församlingar där uppe i bergen. Hon får kunna Guds ord och insätter äldste och hålla på. Sist när vi träffade så skulle hon vittna för de andra som hade kommit tillbaka. De får alltid en chans att berätta vad de har varit med om. Och det enda hon säger med helt tokskrattande och med tårarna rinnande, säger hon: "Jesus is so great." Jesus är så stor. Är det månne det som är det viktigaste? Jesus är stor. Är det där allt sitter? Är det så att om min blick och mitt fokus på Jesus vackla lite bara, så kommer något annat in i mitt synfält? Är det så? Så blir jag plötsligt fokuserad på någonting som någon annan vill jag ska vara fokuserad på. Är det så det fungerar? För vet ni, så är det för mig. Att jag får be om hjälp av människor. Be för mig. Var med mig. Så att jag hålls fokuserad, för annars klarar jag inte. Annars går jag under. Annars brister alltihop. En del människor kallar mig för galen och det är helt okej. Det får man gärna göra. Men vet ni vad jag tror? Och jag har sett. Jesus är inte så jättemycket beroende av metoder. Jesus är inte heller så jättemycket beroende om det sista skriket eller näst sista skriket eller 100 år gamla skriket. Han är inte beroende av det heller. Vet du vad han är jätteberoende av? Han är beroende av att han får tillåtelse att stiga fram. Jag brukar kalla mig för Guds åsna. Du är där ute. Så att inte någon ska i misstag heller behöva se upp till mig. Jesus behövde en åsna när han red in i Jerusalem. Han behöver en ännu. Han behöver någon till att ta sig från plats till plats. Han behöver någon att låta den mäktiga kraften verka genom, för att han har en gång för alla tagit beslut att leva genom sin kropp på jorden. Han kommer inte att ändra sig. Så ibland säger jag det högt. När jag står till exempel i byn Pablo på 4000 meters höjd vid Mount Everest, säger jag: "Guds åsna är här igen. Nu har jag gjort mitt. Nu är det Herrens tur att träda fram. Får man vara sån? Får man förvänta sig att Jesus ska uppenbara sig? Får man det? Eller hänger det på oss? Eller i så fall så får jag lägga huvud under kudden och sova tryggt. För det är slut med min resa. Tänk om han idag, bredvid sin far i himlen, tänk om han idag längtar efter att få träda fram, göra de gärningar han gjorde när han gick på jorden, och ännu större, står det i Bibeln. Tror du han längtar efter att få träda fram genom dig och mig så att den mäktiga kraften blir verksam? Tror du han längtar efter det? Tror du att hans längtan är en sån kraftig bön så att den blir besvarad om du och jag säger ja? I så fall så ligger beslutet här hos oss. Han har redan beslutat. Han betalar ett otroligt högt pris för att få det beslutet att gå igenom. Jag ska snart sluta. Jag är van från Asien att tala 12 timmar, men det ska man inte göra i Finland. Det första mötet vi hade, det var faktiskt det första offentliga andliga mötet någonsin uppe i bergsbygderna i ett stort område som heter Solukumbo. Jag fick en idé eller en tanke, varifrån den kom vet jag inte. Att vi skulle kolla hur många folkslag som var representerade på det första andliga mötet som hölls. Och vi fick den på ett papper och det var 18 stycken. I 7 av de folkslagen fanns bara en enda troende. Och vi började be genom folkslagen ett efter ett. Och när vi kom till slut så ropade en ung tjej, hon var 17 år fick jag veta senare. Så ropade hon, jag är också här, jag är från Shetri-folket och ingen i mitt folkslag är frälst. Men idag vill jag ta emot Jesus. Och ni förstår vad som hände i oss förkunnare där. Då kommer en man in. Han berättade efteråt att han hade försökt gå förbi huset där vi var. Det är väglöst land så det är bara en stig. Han sa det gick inte att gå förbi. Det var som att gå mot en vägg. Han slog emot någonting. Och han blev mer och mer berörd av sången han hörde inifrån. Så vänder han in och kommer in och bryts ner av Guds kraft så han kastar sig på sina knän. Och han tar emot Jesus. Det är allt jag vet om honom. Jag lämnar byn. Flyger ner till Kathmandu och hemåt igen. Jag kommer tillbaka ett år senare. Då kommer en man som jag inte känner igen. Och han kommer att kasta sig om halsen på mig och kyssa mig på kinderna. Och är väldigt glad. Och han frågar, känner du inte igen mig? Jag sa, nej, jag kan inte känna alla människor. Jag möter för många. Så jag kom till tro där nere i huset med blått tak för ett år sedan. Han hade ingen bibel, hade aldrig sett en. Han hade aldrig någonsin varit inom hörhåll för Guds ord. Det enda han visste det var att han tog emot Jesus den dagen. Och det enda han visste om kristen tro var namnet Jesus. Och så säger han åt mig så här. Olle, jag har gått i alla byarna där jag har släktingar. Jag har gått och berättat för dem om den här Jesus jag fick ta emot. Och nu tror de alla på honom. Kan du hjälpa oss så att vi får veta lite mera? Och jag bröt ihop. Och jag sa, oj Jesus, stackars mig. Med allt jag vet. Och allt jag kan. Och alla hyllmetrar med litteratur jag har läst. Och här är en liten gubbe som tog emot Jesus för ett år sedan. Och han vet ingenting annat än att det finns en andlig person som heter Jesus som han har tagit emot. Och han blev fri från alla hindudemoner. Han är äldste broder idag. Hur stor är Jesus egentligen? Är det sant att hans namn är över alla andra namn? Är det sant att när man kommer till tro och man vet inte om någonting annat än namnet Jesus så räcker det? Eller måste man ha hela kunskapen? Nej, det måste man inte. Tänk om vi ska förstå att det är Jesus vi ska förkunna, inte allt möjligt runt omkring. För det är ju Jesus människorna saknar. Det är friheten han kan erbjuda. Det är helande han kan erbjuda. Det är frälsningen han kan erbjuda som människor saknar. Och nu har han gett oss hela paketet. Det finns i dig och det finns i mig. Och när vi kommer tillsammans så förstår vi höjden, längden, bredden och djupet av Gud själv. Vet ni, då man säger det här bland onådda folk, då hoppar de och skuttar och ropar och skriker. Och det kan inte vara sant. Är det sant? Jo, det är sant. Det är svårt att sluta, vet ni det? Jag kom till en stad som heter Mirik för 2007 kanske. Där har funnits en liten församling på 30-40 personer i 100 år sedan missionärernas tid. Pastorn var väldigt deprimerad. Han sa, här får du göra vad du vill. Ingen skillnad vad du gör, här händer ingenting. Och jag sa, men om vi hyr den där salen där nere, nedanför backen, och så skickar du ut alla de troende du har, och alla som är nästan troende, skicka ut allihop i stan, och se att klockan 5 på eftermiddagen så ber vi för alla sjuka i den salen. Får man göra så? Oj, hemska saker vad folk det kom. Det var så smockat så jag var inte likt någonting. Och jag var rädd. Knäväcken skakade. Jag tänkte, vad har jag gjort? Arma idiot, vad har jag gjort? Ska det här hålla? Jag tror du skulle vara likadan. Vi sjunger lovsång och vi sjunger lovsång och vi sjunger lovsång. Lovsångarna säger på mig, ska vi inte försluta snart? Jag vet att fortsätt. För jag hade inte den blekaste vad jag skulle göra där. Men sånt är inte farligt, han klarade det. Plötsligt rusar en 70-årig kvinna fram. Hon vrålar och skriker och pekar på sina öron. Och rusar upp på podiet och sliter en mick ur handen på en av lovsångarna. Kan inte prata. Ropar. Hon hade varit döv från sin hörsel. Från födseln. Helt och hållet stum. Kunde inte tala, kunde inte höra. Hela stan visste vem hon var. För hon hade gått till varenda affär. Hon hade gått och försökt få människor att förstå vad hon ville ha sagt. I hela sitt liv. Och plötsligt hör hon. Vad tror ni händer i en liten bergstad? Jo, man frågar, vem har gjort det här? Det leder till genom många, många, många olika händelser, att vi hade en stor konferens där i mars i fjol. Och stan som inte har gått att nå, Vi fick kontaktkort av 15 000 människor. Och i ett hindusamhälle. I ett hindusamhälle är det bara männen som vågar fylla i kort. Kvinnorna har inte rätt att göra sånt. Det är pappa som bestämmer i familjen. Så vi räknar med att vi nådde kanske 25-30 000. Vi har 200 ledare som fortfarande har heltidsarbete att följa upp. Allting börjar med en konstig grej. När någon galning från Finland kom och sa nu ska vi be för alla sjuka. Vi bad faktiskt inte för en enda en. För det blev fullkomligt kaos efter det när kvinnan hade fått sin hörsel tillbaka. Folk började ropa och skrika. Manifesteringar. Människor blev helade. Folk rullade omkring på golvet av och an. Och där stod jag, räddare än någonsin, och såg på alltihop. Vad är det här? Men den dagen hände någonting i staden Mirik. Vet du vad jag tror? Vet du vad jag tror hände? Sen slutar jag. Jesus kom förbi i staden Mirik den dagen. Och vi som Kristi kropp här i Vasa, Österbotten, vi behöver se till att Jesus får möjligheten att komma förbi. Och röra vi människor här igen. Vi kan inte tävla med världen med program. Vi kan inte tävla med världen i metoder. Men vi har någonting de inte har. Vi har den mäktiga kraft som han låter vara verksam med oss. Halleluja. Vi säger väl halleluja ännu i Sion. Och nu ska du när du kommer hem idag, nu ska du tänka över. På vilket vis ska jag ta emot Jesus och låta honom leva genom mig? Vad är det du vill, Jesus? Och sen gå med honom. Nu ska vi be tillsammans. Jesus, du som står över allting. Du som har en sån makt så att när du säger ett ord så måste hela universum lyda. Du som har en sån auktoritet så när du vänder din blick och det möter någonting ont så flyr det ont.